Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Men sen så var det ju en tredje polisutredning här då, kan man säga, hösten 2021. Vad säger du om den?
Ja, men de har ju inte gjort något mer, de har ju bara gått på... Den Gunnar sa att ja, men de har ju inte pratat med begravningsentreprenören som hämtade Bengt och grannarna. Ja, men det behövdes inte, för de hade ju alla uppgifter sedan gamla utredningen. Ja, men det var ju den som var ju som förvandlat värdelöst gjort sig. De har ju inte gjort något nytt nu, inte.
Bengt Jäger hittades död i sitt hem i Latikberg år 2013. Trots flera mystiska omständigheter höll polisen varken några förhör eller spärrade av platsen. 8 år senare inledde polisen i Umeå en förundersökning om mord. Men den förundersökningen blev nedlagd och Bengts halvbror Erik fick aldrig något svar på vad som hade orsakat hålet i Bengts huvud.
När jag ville prata med en av poliserna som har hand om den senaste utredningen, om man säger 2021-utredningen, då vill ju inte han prata med mig. Sen så säger han att ja, men det här är utkommunicerat och de anhöriga har fått ställa sina frågor och vi har svarat på dem. Vad har ni fått för svar på angående den sista utredningen?
Ja, men vi har ju... Vi var ju kallade på... Vi var ju på Vilhelmina samma dag som den gick ut med att utredningen var nedlagt.
Mm.
Men vi har ju inte fått några svara på hur Bengt har dött och ja, men skadorna och... Kan man ramla i trappen uppifrån eller liksom stämmer?
Mm.
Ja, men det är fullt möjligt att ramla och slå ihjäl sig i en trapp. Ja, men det vet jag väl att det går. Ramlar man och slå ihjäl sig mot något utskjutande trubbigt föremål, då måste det väl finnas där i närheten.
Mm.
Vad är det för utskjutande del? Han har slagit in instansat i skallen.
Du lyssnar på podcasten Motiv och på Vad hände Bengt Jäger? En dokumentärserie i 6 delar om ett mystiskt dödsfall i en trappa.
Det är ju uteslutet och nedlagt för fan på 5 minuter.
Även en polis måste ju kunna få göra fel, men man kan ju fan erkänna.
Ja, alltså sen när man fick läsa artiklarna om det och se allt blod som har sprut upp i taket och det där, då förstår man ju att det är något konstigt där.
Och har man dessutom en skada som man inte kan förklara som är avgränsad så där, då är det ju riktigt konstigt.
Producerad av mig, Ebba Adsenius, och av Johnny Kock. Exekutiv producent Nils Bergman.
Och det är ju så många pusselbitar som saknas i det här fallet.
Håller med, det finns en massa frågetecken i det här faktiskt.
Del 2. Pusselbitar saknas.
bekräfta.
Jag ska sätta min tele... Har... Finns det ett eluttag? Ja, här fanns det.
Ja, det finns där på...
Ja, jag ser. Tack.
Du hittar där.
Ja.
Man använder socker, eller?
Nej, det är bra.
Kör.
Hej, du är jättefin.
Vi befinner oss hemma hos Hasse igen. Vi sitter runt köksbordet och medan vi väntar på kaffet får vi sällskap av Hasses hundar. Det var Hasse som larmade polisen när han hittade sin bästa vän död i mars 2013. Men han blev inte förhörd förrän flera år senare när polisen i Umeå inledde en utredning.
Och sen efter 8 år då, så satt jag hos polisen då och försökte. Men jag tyckte det gav inte, för de ställde inga frågor utan...
Vad frågade
han
om då?
Inte ett jävla dugg. De bara sa, det var du som hittade Bengt, ja. Mm. Förklara nu hur det gick in när du hittade.
Du som hittade Bengt, du blev kontaktad efter ungefär 8 år. Mm.
Mm.
Hasse får aldrig tillbaka Bengt. Men hade polisen utrett Bengts dödsfall ordentligt från början hade han åtminstone sluppit att ligga sömnlös om nätterna.
Det var ju så jävla tragiskt. Vi kunde inte sova. Man kunde inte fatta hur fan kunde han slå ihjäl sig i trappen. Alltså det där, man har ju ältat det här fram och tillbaka. Även en polis måste ju kunna få göra fel. Men man kan ju fan erkänna. Jag menar, det är väl inte värre med det. Är man polis så måste man ju få göra ett fel. För vi är ju människa. Men erkänd, vi gjorde ett jävla stort misstag här. Mm. Men bara säga att nej. Och det här som de har skrivit är troligt. Mm. Vad fan troligt? Vad är det för någonting? Mm. Mm. Att han har troligt ramlat ut för trappen. Och det finns inte möjlighet att han kan ha fått något hål in i skallen. Mm. Det är en omöjlighet. Det finns inte möjligheter att man kan få. Utan han måste ha fått något tillhygge som har slagit i huvudet. Mm.
När Bengt skickades på obduktion framkom det att han hade en stor mängd alkohol i blodet. Att ramla i trappan när man är full är i sig inte osannolikt. Men det som sticker ut och som Hasse ständigt återkommer till är hålet i Bengts huvud. Hur kunde Bengt få ett hål i huvudet? Och hur är det möjligt att ta sig flera meter när man är tömd på blod och har ett hål i huvudet utan att lämna spår efter sig när man dessutom är full? Det är en fråga som Hasse har ställt sig många gånger. Det har även Bengts bror Gunnar gjort.
Gunnar tar om det där att han hade provat. Då gick han upp och la sig i trappen och han gasade ut. Alltså det var ju inte med någon rekordfart, för att det är väl en sak om man är livlös, då kanske det går fortare, inte vet jag. För är man, då kanske man kan bromsa eller styra lite, men enligt Gunnar, han bara följde med utförtrapp. Mm. Den var så bratt så det, han bor med utförtrapp. Mm. Mm. Och det finns inte, alltså, finns ingenting.
Gunnar försökte rekonstruera händelseförloppet i Bengts trappa. Men någon som har ramlat där av en ren olyckshändelse är Bengts ex, Ylva.
Ja, vi hade ju ett förhållande och det var väl knappt ett år.
Mm.
Och det hände väl 1 eller 2 år innan. Han var ju lugn som person och snäll. Det var han ju. Mm. Det är väl det man kan säga. Man bodde ju ute i en by och jag bor ju här på samhället och jag har eget hus där.
Mm.
Vad gjorde ni när ni umgicks? Ja, varje fredag. Jag gillar ju att basta då, så då brukar ni ju elda upp i bastun. Så vi åt ju, tog ju några öl och satt oss där i bastun och surra och sådär. Lade vi mycket mat ihop och ja, vi umgicks ju i stort sett bara på helgerna. Så att jag tyckte det var ju som lugnt och skönt. Och komma bort på helgen och det, ja.
Under en helg hemma hos Bengt föll Ylva i trappan. Trappan går från övervåningen till huvudentréplanets hall och fortsätter sedan ner till källaren. Mellan övervåningen och hallplanet är det 15 trappsteg. I polisens handlingar om platsundersökningen framgår att de fyrkantiga trappstegen är 98 cm breda och 29 cm djupa. Ett flertal trappsteg är avsmalnade och har varierande mått. Intill väggen finns en ledstång, men trappans inre del saknar räcke.
Och det vi ska prata om mest, eller den här lilla händelsen, när hände det här och hur gick det till? Det som du råkade ut för.
Det jag ramlade i trappen, ja. Mm. Ja, det var ju mitt i natten jag vaknade. Jag var ju pinknöde och det var ju på övervåningen. Det var ju alldeles mörkt där, för det finns ju som inga fönster i hallen och det då. Han hade ju så inga... Jag tänkte väl aldrig på här på lampknappen heller, så att jag tänkte jag hittade väl till toan. Jag trävar mig ut då, men då missade jag toan då. Så jag ramlade ju ner för trappen då. Mm. Och Bengt, han hörde någon duns där då. Så han rusade ut och var ju väldigt förskräckt och frågade hur det hade gått och allting då. Jag kom ju till halva trappen ungefär då, hade ju ramlat. Jag hade ju inte gjort milla. Jag kanske fick några blåmärken och sånt där, men inte mer.
Nej.
Men ja, det hade ju gått bra då. Jag var väl lite chockad, det var väl det enda.
Mm.
Men annars hade jag klarat mig bra.
Mm.
Och sen då, dagen därpå, han satte ju upp en sån här lampa vid trappen då, som tändes med rörelsedetektor.
Mm.
Så inte jag skulle missa den någon fler gånger. Så den satt ju där vid trappen längst upp. Mm. Så den tändes ju så fort man kom i närheten.
Ungefär när var det här? Försöker att minnas hur tid?
Som jag ramlade i trappen där?
Ja, och när den där då kom upp?
Ja, det måste väl vara 1,5 eller 2 år innan. Jag vet faktiskt inte.
Nej.
När vi tittar på fotografier av Bengts trappa är det svårt att föreställa sig att ett fall i den skulle kunna ge så pass allvarliga skador att det leder till döden. Trappan är svängd som ett U, tillverkad i furu, och alla kanter i konstruktionen är mjukt rundade. Avståndet från övervåningens golv är 284 cm och högst upp i trappan på höger sida finns ett staket.
Och den här man säger, staketet högst upp då på övervåningen där, mot trappen.
Mm.
Hur högt var det? Eller var det?
Alltså, jag har ju aldrig tänkt på det. Men jag tänker på det som jag har hemma också. För det är väl som ett staket. Men det är ju som aldrig någonting man har tänkt på. För det är ju ingenting som man skulle kunna fara ner för.
Nej.
Om man inte just gör det med vilje. Så att...
Nej.
Det hade jag ju aldrig ens i åtanke. För då ska man ju kliva över i så fall.
Precis. Det var i alla fall ingenting som ja, du tänkte inte på att oj, det här var lågt. Det här var lite farligt. Eller?
Nej, ungefär. Det måste ha varit som hemma då. För jag tänker ju aldrig på det hemma heller.
Nej.
Mm. Så måste man ju nästan kliva över om man ska ramla den vägen, tycker jag.
Och när du fick höra då att Bengt hade ramlat i trappan och slagit ihjäl sig, vad tänkte du då?
Ja, jag hörde ju som att hjärnan hade runnit ut och allting. Jag tyckte det var jättekonstigt det där. Sen när man fick läsa artiklarna om det och se allt blod som har sprutat upp i taket och det då. Och det som har skrivits, då förstår man ju att det är något konstigt där. Jag tänkte, han måste ju ha halkat på den. Då måste jag vara jättehalkigt i trappen i och med att han ska ha fått sån kraft. För jag tyckte det var konstigt.
På foton som Ylva sett i tidningen ser man hur Bengts trappa såg ut efter det så kallade olycksfallet. Bengts bror Erik, som var där kort efter dödsfallet, har beskrivit att det såg ut som att någon hade slaktat en gris. Förutom blodpölarna i trappan och på källarplan fanns det blodstänk i flera olika riktningar i och runt om trappan. Dessutom fanns det blodstänk runt hörn, vilket framstår som anmärkningsvärt.
Är det möjligt att blod kan transporteras ner och sen in bakom? Är du med att liksom, när det är inomhus och det inte blåser? Kan blod gå i en båge?
Nej, det kan det inte göra. Det finns, vi får ju bortse från vindförhållanden. Så där, för skulle vara utomhus då får man vara jätteförsiktig. Mm. Men här ska det ju inte vara det.
Vi hör kriminalteknikern Ulf Öhman som är specialutbildad i blodbildsanalys. Han har inte varit inblandad i just utredningen kring Bengts död. Men vi kontaktar honom för att få hjälp att tyda blodbilden i Bengts hus.
Vi ska ju titta på lite bilder helt enkelt.
Ja.
Resonera kring blodstänk.
Inför mötet har Ulf fått ta del av fotografier som visar blodet i trappan, i källaren, på ytterdörren, på väggarna och i taket. Vissa foton är tagna av polisen år 2013. Andra är tagna i samband med att Aftonbladet gjorde ett tv-inslag om händelsen år 2021. Ulf har även fått ta del av bilder som Bengts anhöriga har skickat till oss. Men vi börjar med att visa Ulf en bild som är tagen av polisen. Det är en närbild på blodet i Bengts trappa.
Den som visar undersidan av trappsteg 4 och 5.
Ja, just det.
Ja.
Alltså, det måste ju ha varit en hel del blod på fjärde trappsteget. Mm. Sen är det ju någonting som gör att det stänker blod. Problemet är ju liksom, om han ramlar på trappsteget bara, så stänker det ingenting för det måste ju komma blod först.
Mm.
Så att antingen så är det redan blodigt där. När någonting slår i ytan så att det stänker ut på baksidan. Mm. Det måste finnas där. Så är det ju.
Det här kommer inte från någon som slår i. Du är hel i huvudet och sen så går det hål i huvudet. Då blir det inte sånt här stänk.
Nej, alltså man spekulerar att han slår i huvudet i trappan där. Mm. Och inte är skadad innan. Då ser det ju inte ut så där. Utan antingen ska han vara rejält blodig när han då ramlar på trapp. Slår i huvudet då på trappsteget.
Mm.
Eller så är det väldigt mycket blod på det där trappsteget. Och någonting slår i blodet. Så att det talar för att det händer någonting mer. Så två olika händelser, tror jag.
Vi går igenom många olika foton med Ulf. Men vi har inte tillgång till alla foton som finns. Vissa fotografier från förundersökningen är maskade med hänsyn till Bengts anhöriga. Samtidigt är det just de anhöriga som vill se fotorna. De har själva försökt begära ut dem, men har fått avslag. I en förundersökning är foton på offret alltid maskade, men i det här fallet är det inte frågan om några foton på Bengt. Eftersom de anhöriga tidigt la märke till att polisen inte gjorde sitt jobb, började de själva fotografera i bostaden och tog då ett foto på en påse med hundfoder. Påsen som är täckt med blodstänk ska ha stått nedanför trappan när Bengt hittades död.
Den står ju inte på sin originalplacering här där den ska ha stått. Men ungefär vad jag har förstått att den, om kanonen är här nedanför så är den ju, ska den ha varit
bakom.
Ja.
Innan vi går in på den blodiga påsen kan vi också nämna att det stod en salutkanon i gjutjärn vid sidan av trappan. I handlingar från polisen framgår att det varken fanns några fettmärken eller blodfläckar på den som indikerade en sammanstötning. Att Bengt skulle ha slagit sig på kanonen är helt enkelt uteslutet. Vi hör Ulf Öhman berätta om påsen med blodstänk igen.
Ja, vad tänker du om den där stänken?
Det där är ganska mycket blod. Det är alltså en rejäl fart om det. Alltså det är mycket blod som stänker iväg. Det kommer ju, om den här nu vill säga att den verkligen står vid sidan av trappan.
Mm.
Så måste det ju hända någonting våldsamt i trappan för att det ska kunna stänka ner på påsen på det där viset.
Mm.
Men det borde ju sprida även vid sidan om påsen så att säga. Och det vet vi ju inte hur det såg ut. Det där är liksom alltså spår efter misshandel helt enkelt. Det så ser det ut när man får en ordentlig smäll i skallen.
Mm.
Sen kan man ju inte utesluta att man slår i någonting väldigt, väldigt hårt i någon yta så att det stänker. Men alltså, ursprunget för det där blodet, det kan ju liksom vara svårt att få det till ett trappsteg. Jag vill gärna ha det liksom i luften ovanför på okänd höjd. Att det inte är liksom att inte blodet kommer från ett trappsteg, utan det måste vara liksom ovanför, men i trappan.
I trappan men ovanför.
Ja.
Mm. Det är ju ingenting som hänger där i den här trappan.
Nej. Jag tänker, hur ska han kunna få till det om han är väldigt blodig i huvudet och sen så ramlar i trappen och liksom kanske landar på rygg eller på rumpan eller något liknande, så han får någon vågrörelse, en stötvåg som fortplantas genom kroppen och huvudet liksom snärtar till av liksom fallkraft. Då skulle man kunna möjligen få det sådär, men då skulle det finnas, då skulle det inte vara stängt bara på påsen, då skulle det finnas på, tycker jag, på väggen också.
Mm.
Och det verkar inte göra, så det där är knepigt. Men så där brukar det se ut om man liksom slår på en som är riktigt blod, som är blodig, och så får han en rejäl smäll. Då stänker det på det där viset.
Ja, när man redan är blodig, ja, och så får, och så smackar någon till på igen.
Ja.
Ja.
Det är ganska mycket blod då, så att
det
om man överför det där mot en vägg till exempel, då börjar man fundera på, är det någon som har fått stryk? Om det skulle vara på en vägg till exempel.
Mm.
Det där är det konstigaste i det här fallet, tycker jag. Den där påsen.
Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Min samlade bild av det här liksom är de här påsen och det här är inte, jag skulle säga att pendeln pekar inte mot ett bara fall i trappa. Det gör inte det. Men alltså, där och säga att han är ihjälslagen, det kan man inte säga. Men det är inte typiskt fall i en trappa, tycker jag. Och har man dessutom en skada som man inte kan förklara, som är avgränsad så där, då är det ju riktigt konstigt.
Enligt blodbildsanalytiken Ulf Öhman finns det omständigheter som talar starkt för att Bengt kan ha blivit utsatt för en misshandel. Han tycker att polisen borde gjort en noggrann teknisk undersökning redan från början. Nu, flera år senare, är många tekniska bevis förstörda eftersom platsen inte spärrades av.
Och den här påsen, ja visst, den kanske har stått någon annanstans. Vi förutsätter ju bara att den har stått där vid trappen. Och då blir det jättekonstigt, men den kanske har stått någon annanstans. Det vet vi inte.
Men om vi säger så här då, i sämsta fall, om den har stått någon helt annanstans ändå, så är det ju ganska konstigt att det står en jätteblodig påse, återigen att han ska ha sprungit runt och stängt ner så mycket som han har gjort.
Ja, det är det.
Just som du sa, att det där ser ut som en misshandelsbild.
Så ser det ut efter att folk har fått rätt med stryk, och då kan du stänka på det viset.
Mm. Kan det ha uppkommit av att hans hund har skakat av sig blod?
Du menar som en vanlig sån här...
Ja, precis.
Nej, det stänker åt alla håll. Mm. Nej, det är utslut.
Enligt polisen ska Bengts hund ha påverkat blodbilden i huset. I polisens avrapporterings-PM står det följande. Blod finns i hallen, men inte mellan hall och kök. Bengts hund luktar blod och patrullen antar att hunden slickat upp detta. Blod finns under Bengts fötter och händer, vilket kan tyda på att han vaknat och varit gående eller försökt göra detta. Men hur kommer det sig att hunden slickade upp blodet just där, när det fanns en stor mängd blod både i trappan och på Bengt? Och om nu hunden slickade i sig allt blod, framstår avsaknandet av avföring och urin som märkligt. Det enda som fanns var urin i ett rum som var stängt när polisen kom till platsen. För att få klarhet i just de här frågorna som rör hunden tar vi kontakt med Johan Palmqvist.
Jag ser att du är ledamot här i Svenska Grohundsklubben.
Ja.
Ja, och jag har några frågor. Det tar inte alls lång stund som gäller en grohund. Jag tänkte, har du tid att prata med mig några minuter?
Ja då.
Det är så här, jag håller på att kolla upp ett dödsfall som skedde 2013.
Vi ger en kort sammanfattning av fallet Bengt Jäger som Johan inte känner till sedan tidigare. Vi vill veta vad han tänker kring att en hund inte har lämnat avföring på flera dygn.
Är det troligt att hundar, eller vanligt, eller vad tänker du om en hund som kan hålla sig i tre dygn?
Det verkar ju väldigt osannolikt.
Ja.
Att han ska hålla sig i tre dygn. Det må jag ju säga. Det här är ju bara min egen tro på det hela. Men för mig förefaller det ju väldigt att han skulle hålla sig i tre dygn. Det tror jag inte på.
Nej.
För Johan som har erfarenhet och kunskap om den hundras som Bengt hade framstår det som konstigt att en gråhund kan hålla sig i 3-4 dygn. Utöver Johan har vi även pratat med andra på Svenska Gråhundsklubben som också finner dessa omständigheter märkliga.
Och det här är med dörrar som går så att säga in i rummen, vilket gör att om hunden då ska ha varit in i rummet och eventuellt ha kissat, så ska den ha stängt en dörr, alltså dragit med sig en dörr ut och stängt. Har du varit med om en hund som har liksom dragit igen en dörr så att säga efter sig?
Nej, det har jag inte. Det må jag ju säga. Det du säger nu, det låter ju konstigt alltså. Fan, det är nummer ett, så det kan vi konstatera. Mm. Man kan inte stänga en dörr. That's it. Sen får det vara hur du vill. Mm. Saker och ting, men han kan inte stänga en dörr. Sen kissfläcken där, det kan jag kanske tänka att det vet man inte när den vart gjord.
Nej.
Som Johan understryker går det inte att utesluta att Bengts hund kissade i rummet innan Bengt dog. Men enligt de som kände Bengt är det inte likt honom att ha hundkiss i bostaden. Bengt har beskrivits som en ordentlig person som tog väl hand om sin hund. Dessutom var hunden alltid ute i hundgården om dagarna.
Och det här med att det är uppslickat på golvet, men husse har ganska mycket blod på sig, både händer och fötter och huvudet. Jag har ingen koll på det, men jag tänker att skulle hunden kanske ha slickat upp det också, till och med före man slickar upp på golvet, eller hur?
Ja, det jag har ingen kunskap om det. Jag måste säga precis som det. Det låter jag vara osagt.
Ja, men det är bra. Jag vill heller inte att det ska kännas osäkert. Och jag tycker du har varit väldigt tydlig med det också. Att det här är det som du tror. En sista fråga här då. Det är att han hittas ju i köket sittandes då på golvet mot några köksluckor eller köksskåp. Och det finns en rejält stor blodfläck i trappan. Och han är ju blodig, själva ägaren då. men det finns knappt något blod kvar mellan dem. Och där tror polisen att hunden då har slickat upp allt det blodet. Vad tänker du om det?
Om han har slickat upp det så skulle man ju sett blod i ultraviolett ljus i alla fall.
Mm.
För du kan ju inte slicka upp och tro att det inte finns något spår heller.
Nej.
Nej.
Nej, och det är det här som är lite problemet med den här utredningen, för att de gjorde inte det här på en gång, utan de bara förutsatt att det var en olycka och så var de hämtade honom och spärrade inte av eller gjorde någonting. Utan först efter ett halvår då.
Jag tror det är så här med polisen uppe i Norrbotten eller Västernorrland också, det är att dels har de inte folk, för de är otroligt underbemannade i relation till det polisområde de har att bevaka och hantera.
Vi hör Göran Redmo, pensionerad läkare från Stockholm.
Och sen så är de inte heller kunniga. De vet inte riktigt hur de ska göra. De glömmer ju bort att spärra av sådana här saker. Och sedan så tänker jag så här också, att med lite fördomsfullhet, att folk slår ihjäl varandra där uppe. Och man bryr sig som inte så mycket. Så dels skiter man i det, dels så klarar man inte av det, dels är man inte kompetent. Hade det hänt i Stockholm så hade man ju kanske haft rikskrim liksom på plats och sådana här saker. Och man hade säkrat spår och sådana
här. Göran Redmo har flera års erfarenhet av att rehabilitera människor med nack- och ryggskador. Han är specialist inom allmänmedicin och har ett starkt intresse för rörelseapparaten. Inför den här intervjun har Göran fått ta del av Bengts obduktionsrapport. Vi vill veta hur han ser på möjligheterna att Bengt kan ha förflyttat sig flera meter trots hålet i huvudet, skadorna i halskotpelaren och den höga promillen alkohol. Utifrån medicinsk expertis är det teoretiskt möjligt, men inte alls vanligt.
Jag säger inte att det är fullt möjligt, jag säger bara att det skulle kunna vara möjligt. Värre saker än så har hänt. Och dessutom om man är full då så tänker jag att det finns fortfarande väldigt mycket så kallade autonoma funktioner kvar i kroppen. Det vill säga att röra sig ungefär som en huvudlös kyckling springer omkring på marken där. Det finns liksom ingenting längre som styr, men fortfarande elektriska signaler till nerverna som sätter igång musklerna som gör att man springer liksom. Det finns en möjlighet.
Det är inte jättevanligt eller troligt.
Nej,
men det finns en möjlighet.
Det är inte vanligt att sådana här saker händer överhuvudtaget.
Vi frågar Göran hur han ser på skadornas uppkomst och undrar om skadan i huvudet kan ha uppkommit av att någon slagit Bengt med en hammare.
Bägge två skadorna är ju så distinkta. Framförallt skadan i tinningen, det vill säga tinning då. Det är så distinkt liksom att det är två parallella brottsskador som, och ett som går perpendikulärt mot det då. Så det är nästan som det har varit ett föremål som har varit väldigt rektangulärt och som har annars slagit i då, eller som har slagit i honom. Så att en hammare där låter ju inte orimligt, och vänster sida, högerhänd står mitt framför. Även om den hammaren nyser så måste det ha varit en jävla kraft om man ska åsamka någon ett sådant skada. Det har blivit alltså ett rent rektangulärt brott liksom. Det är inte en massa skärvor och skit där, utan det är liksom ett rent jävla brott liksom.
Om polisens teori stämmer har Bengt slagit sig på ett utskjutande föremål. Men i trappan finns inget sånt föremål. I polisutredningen står det att det är möjligt att Bengts huvudskada kan ha orsakats av att han till exempel slagit i trappans träkantsram. Men den teorin tycks inte stämma överens med blodbilden i trappan och i hallen.
Under många år så körde jag ju sådana här akut jourläkarbilar då. Och då åkte man ju på dödsfall. Så att jag har ju sett väldigt många dödsfall i hemmet då. Alltså nästan alltid så blev det ju en polisutredning utav dem när man hittade dem hemma, helt jävlar oavsett liksom. Så blev det, om man inte direkt kunde fastslå att det var en naturlig död eller att det var orimligt att det var någon gärningsman med i bilden, så blev det ändå ett polisärende. Håller ni med? Det finns en massa frågetecken i det här faktiskt.
Det är ju så många pusselbitar som saknas i det här fallet. Och det är ju de man försöker då liksom hitta på och lägga.
Vi hör akutläkaren Katrin Ruska. Hon är utbildad på Karolinska institutet och har arbetat som läkare i över 20 år.
Hur vanligt är det att i såna här fall då, när man kommer ut och en person är död, liksom hittas död, att polisen då beställer hämtning, bårhämtning, utan att det har varit någon läkare där och gjort någon form av bedömning?
Jag har aldrig varit med om att det inte kommer en läkare till plats och liksom konstaterar dödsfall. Så om jag har varit på plats så har jag gjort det. Och annars så ringer de ut en läkare som de har anlitat för de uppgifterna. Men det är ju också för att det är ganska nära. För det är möjligt att man har andra rutiner på andra ställen i landet.
Även Katrin Ruska har fått ta del av Bengts obduktionsrapport. Och precis som läkaren Göran Redmo menar hon att det är svårt att helt utesluta polisens teori, även om det finns många oklarheter.
Hur mycket kraft krävs det då för att faktiskt göra ett hål i huvudet som det är i det här fallet?
Det är liksom en utstansad skada, så det beror ju på om du träffar med någonting som är hårt på just den punkten. Och har du din egen kroppstyngd så blir det ju en större kraft, så att säga. Det blir ju en väldig kraft om du trillar framåt och ramlar på huvudet, så får du ju hela din tyngd med dig. Men du måste ju ramla på någonting, så att säga. Du måste ju falla på någonting som kan skapa det här. Det är ju det här rektangulära liksom området som kräver att det är någonting som har träffat där. Och det är väl det som är liksom rättsmedicinans uppgift att säga. Är det helt omöjligt att man skulle kunna få de här skadorna vid ett sånt här fall? De kan inte säga att det är omöjligt. Så slår man i huvudet i någon utskjutande del där, så kan man väl få de skadorna. Rättsläkaren har ju ingen teori om liksom hur dödsfallet har gått till, utan säger ju bara vilka skador som finns och om den förklaring som polisen ger är medicinskt möjlig.
Under arbetet med den här dokumentärserien kontaktar vi Rättsmedicinalverket i Umeå. Vi vill prata med rättsläkaren som obducerade Bengt, eftersom vi genom anhöriga har fått veta att även hon har ifrågasatt polisens teori. Personen vi hör arbetar på Rättsmedicinalverket, men är inte den aktuella rättsläkaren vi söker.
Kommunikationen i det här ärendet sköts av Umeåpolisen. Så jag får hänvisa dig till David Helgesson, polis med Umeå.
Rättsmedicinalverket hänvisar oss till polisen i Umeå. Och polisen i Umeå hänvisar oss till rättsläkarens obduktionsutlåtande. Känslan vi lämnas med är att ingen vill rota i fallet.
Då vet jag, hon vill inte säga någonting kring det här då, utan att det är polisen som...
Ja, det ska gå igenom polisen då, och det är David Helgesson som är ansvarig där.
Men vi får då, jag får prata med han först då, så får vi se helt enkelt, då vet jag.
I del 3 fortsätter vår egna utredning för att ta reda på vad som hände i byn efter Bengts död. Och vi möts snart av uppgifter om en mycket anmärkningsvärd begravning.
Hur ska man förklara det? Idioti.
Om konstiga telefonsamtal.
För mig kändes allting jätteobehagligt.
Och om en misstänkt gärningsperson.
Då säger jag till, ja, du dödar mig. Ja, så. Men nu är jag död, så nu får vi finna dig.
Du har lyssnat på podcasten Motiv och på den andra delen av Vad hände Bengt Jäger? En serie i 6 delar producerad av Ebba Adsenius och Jonny K. Exekutiv producent Nils Bergman. Tack för att du lyssnade.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcast or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Motiv är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Motiv görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Motiv när du blir nybetalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.